Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 318. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Max Wiman.
Hej!
Goddag!
Nu är väl våren ändå här, eller? Sen.
Det ska vara 2 grader i natt.
Ja, det ska vara kallt nästa vecka också. Men här och nu är
här och
vår.
Nu är det vår.
I det här avsnittet så ska vi så småningom prata om Malmö FFs seger i Göteborg. Vad som var bra och eventuellt mindre bra. Vi ska försöka reda ut varför MFF är det enda laget med full pott 3 omgångar in i Allsvenskan. Och vi ska blicka framåt mot det som faktiskt är ett toppmöte på måndag mot Norrköping. Vi ska också titta på Max Wimans påstående att den här säsongen inte blir lika lätt för MFF-damerna. Men allra först så ska vi prata om den här killen.
Framåt Malmö, vi ses snart.
Kort klipp. Men ni hörde vem det var.
Jag har inte tagit miste på den, va?
Han har väldigt karaktäristisk röst, ja. Måste man säga. Pontus Jansson, alltså. Om det nu var någon som inte kände igen.
Ganska bestämd, så.
Ja, det var ju kanske därför de teasade med hans dotters röst.
Ja.
För uppenbart.
Där var för övrigt tycker jag MFF ska ha beröm. Det var nästan lite Mjällbyklass på den teasern de hade där.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
I sommar återvänder Pontus Jansson till Malmö FF efter ganska exakt 9 år utomlands. Att en 32-årig lagkapten från över halvan i Premier League innebär en förstärkning i Allsvenskan är ganska givet. Men hur mycket bättre blir MFF i och med detta, Fredrik?
Det finns ju hur mycket bättre MFF blir det ju förstås svårt att säga innan han är tillbaka. Men det finns ju liksom flera aspekter som han lär lyfta MFF på i alla fall. Och dels har vi ju det som sker på plan under matcher, hur han styr backlinjen, hur han dominerar luftrummet både offensivt och defensivt och liksom sätter igång spelet och sätter fart på spelet. Sen har vi det som sker på träningar, hur han driver på laget, liksom höjer ribban där för vad man ska prestera när man tränar och hur man tar hand om sin kropp innan, under och efter träningar. Och sen biten utanför plan, hur han är taktiskt intresserad av fotbollens utveckling och hur MFF kan ligga i framkant vad gäller, ja, vad kan det vara till exempel hur man försäsongstränar och hur man tar hand om sig själv mellan matcher och så vidare. Och sen vad han lockar i form av publik, sponsorer och inte minst andra hemvändare. Han kommer ju tillbaka relativt ung.
Max?
Jag vill gärna trycka lite på det här med känslor. Vi har ju pratat rätt mycket om att MFF har tappat lite identitet. Alltså Marcus Rosenberg, Brang Safari, Rasmus Bengtsson. Det var väldigt mycket MFF-hjärta som försvann på rätt kort tid. Och jag tror att hans betydelse där kommer att vara monumental. Alltså att det kommer att bli en sån här snackis i stan igen. Och det kommer att påverka liksom hela sättet att vara runt omkring klubben och planen också. För naturligtvis håller jag med om allt Fredrik säger vad det gäller det som sker, inte minst på planen. Men just det här att vi kan ju backa det ännu längre. Alltså när Daniel Andersson kom hem. Det har en otroligt stor betydelse när man visar så tydligt vad man har sitt hjärta. Jag menar, med Pontus är det ju verkligen inget fake någonstans. Han har ju verkligen stått i klacken vid ett stort antal tillfällen. Han gick i täten för när de mötte Chelsea i London i supportermarschen.
Han beställde ett flygplan med en vepa på gamla Ullevi.
Ja, just det var han det också.
I någon slags, vad var det? Det var när MFF fick 2 stjärnor, om jag inte minns
just det. Just det, stämmer.
Och hånade Blåvitt. Så att det, ja.
Alltså, jag tror att de här bitarna kommer att vara fantastiskt viktiga. Och det är liksom, det är så mycket av Malmö FFs själ det här med de här liksom riktiga trotjänarna. Om man nu kan vara det när man har varit borta i 9 år, men det kan jag väl tycka att man kan vara. Så att,
Det finns ju den aspekten också, och det har vi ju varit inne på flera gånger tidigare här, att representationen av egenproducerade spelare har sjunkit lite grann de senaste åren. Och nu får man ju tillbaka en lokal profil, eller lokal profil, liksom någon som nästan är klubben till stor del. Och...
Alltså, kan jag tänka på, jag vet att jag stod ute på träningsplan 9 en gång för många år sedan. Det måste ju ha varit Rolle Nilsson som skolade om honom från anfallare till mittback. Om jag minns rätt. Och alltså liksom, för det var precis då när det hände. Liksom, att tänk vad ett enda beslut kan göra mycket för en karriär och för ett lag och andra lag också så att säga. Det var ju en rätt stor omställning. Sen tror jag också att det öppnar ju kanske för MFF också att spela med trebackslinje i höst. Alltså började fundera kring en uppställning. Alla får ju inte plats då, men en uppställning med Nilsson, Jansson och Cornelius och Tinnerholm och Busanello på varsin kant. Det är ingen dålig 3-5-backslinje.
Ja, det är ju nästan, det känns ju med det. Just det kan jag mycket väl tänka mig att de kommer alternera med och testa runt beroende på dels under matcher men också beroende lite på motstånd och så. Det känns ju nästan lite extra surt att det inte är Europa i år just med det. Ja, och det hade varit exakt. Kul att se Pontus Jansson som ju faktiskt inte spelat några Europamatcher.
Ja, det är kul.
Skulle... Jag inte säga helt fel. Ja, han har ju spelat Europamatcher i MFF, men under sin liksom utlandssession. Under proffskarriären har han ju inte varit med i några Europaturneringar. Det har varit häftigt att se honom liksom leda MFF lite på samma sätt som Marcus Rosenberg ledde MFF i Europa, fast från en annan position på plan.
Han var ju faktiskt nära att ta MFF till Champions League. Första gången när de mötte
Dynamo Zagreb
och hade ett par chanser på övertid. Att göra ett viktigt mål. Men jag håller med också vad det gäller det här med just med Ripa-spel. För jag tänkte lite grann, jag undrar om det var så att han hade bestämt sig tidigt att han skulle hem nu i sommar. Eller det fanns avvägningar med MFF i Europa kontra även Brentford i Europa. För de har ju faktiskt tappat nu på slutet. Så det ser väl inte ut som de får någon Europa-plats kanske. Men det är möjligt att han hade bestämt sig ännu tidigare. Han och Rydström har ju uppenbarligen haft mycket täta kontakter genom åren. Det berättade ju Rydström inför Göteborgsmatchen.
För det tänkte jag skulle fråga vad ni tror om det. För att Pontus Jansson skulle flytta hem till MFF någon gång har ju varit givet ända sedan han flyttade härifrån. Men tror ni att att Rydströms närvaro i Malmö har skyndat på detta?
Jag tror att det kan vara så. Eller skyndat på, men jag tror det har underlättat. Därför att han uttalade sig tydligt att han ville ha Rydström som tränare i Malmö. När Henrik Utsom avslöjar liksom att de har haft väldigt täta kontakter och mässat varandra om fotboll och diskuterat fotboll länge, så finns det ju. Det var ju till och med så att Rydström fick ju liksom markera att vi får nu ändra lite på det här nu, för nu blir det ett annat förhållande mellan oss.
Mm, och det är nog, man kan säga så här, jag tror att jag stärkt honom i övertygelsen om att det är rätt att vända hem till MFF nu.
Sen det enda lilla frågetecknet som finns, det är ju faktiskt skadebenägenheten den senaste. Det är inte bara i år, utan det var ju en del i fjol också. Så det är bara att hoppas att han läker ihop ordentligt nu här. Premier League-schemat är ju tufft. Och, han har väl inte vila riktigt.
Nej, men nu har han ju 3 månader här. Ja. Där han verkligen kan så att säga, förbereda sig så mycket det bara går. Och det känns väl heller inte som att det är någon brådska. Det beror ju givetvis på hur läget är då, men det känns kanske inte som det är någon jättebråska för MFF att trycka in honom i laget så fort det bara går.
Nej, och sen är ju belastningen inte lika hög i Sverige som den är i Premier League. Och med tanke på vilken liksom träningsnarkoman och hur noga han är med fys och sådär, så skulle det förvåna mig om detta inte är snarare än den här perioden han kommer från då, som man kan säga börjar i september tror jag den första skadan kom där, och så fram till nu då, så att det liksom är mer av ett undantag om man ser till karriären än att det är liksom en trend på någonting.
Sen tänker jag, om ni undrar, så Pontus är ju som han är, så han kommer kanske dyka upp någonstans ändå, men han är ju då formellt Brentford-spelare fram till 1 juli eller någonting där någonstans, eller när fönstret öppnar här, vilket innebär att eventuella intervjuförfrågningar ska formellt sett gå via Brentford. Så det är därför han inte har varit... Han dök upp i någon podd vid hastet. Han inte kunde hålla sig borta. Men det är väl möjligt att även vi kan fånga in honom på vägen. Det vet jag inte.
Vi jobbar på det. Vad säger den här övergången om Pontus Jansson då?
Men dels är det ju förstås att han har ett väldigt stort klubbhjärta. Och inte då att han bara vill komma hem och bli hyllad, utan att han vill komma hem och göra klubben bättre i många synvinklar. Sen så är det väl den andra att han är lite galen. Det tycker jag. För mig känns det att platsar man i ett Premier League-lag, är lagkapten där och klubben uttryckligen vill behålla en, så kan inte jag riktigt fatta varför man vill hem egentligen. Men det är ju det som är lite grejen med Pontus Jansson. Han har ju alltid gått sina egna vägar. Själva övergången till Brentford är ju ett bevis på det. Där var ju till och med hans agent Martin Dahlin lite frågande till varför det här då. Men Pontus Jansson drev ju på att höra av det till den klubben. Han har ju liksom sett då vad de var på väg att göra Brentford och vad de stod för, och att han ville vara en del av det. Så att han går ju sina egna vägar och han har ju bra koll liksom.
Ja, intressant också. Jag hamnade i en diskussion med ett par kollegor som är fotbollsintresserade här precis innan vi spelade in podden, och om just det här problemet, om det kan bli ett problem att flytta hem från Premier League och komma till Allsvenskan, och att liksom, ja, spelet ser inte riktigt likadant ut. Det kan hända konstiga saker i Allsvenskan. De tog exempel som Jonas Olsson hade ju svårt när han kom hem, Majstorovic hade lite svårt när han kom hem. Men jag tror inte Pontus Jansson får de problemen, därför jag tror inte att han har missat en enda MFF-match mer eller mindre under den här tiden. Han har väl sett väldigt mycket. Han har ju sett live också naturligtvis. Men jag tror han är på något sätt inne i alltihopa redan när han kommer hem. Och han har ju varit mentalt inne där ett bra tag.
Jonas Olsson flyttar ju dessutom hem till ett konstgräslag. Så att det, kan ju...
det kanske inte underlättar heller.
Hans kontrakt gäller över säsongen 2027. Alltså 4,5 år. Därför så känns det rimligt att dela upp det här ämnet lite tidsmässigt. Om man börjar här och nu, då har ni i sig redan varit inne på, men jag ställer frågan igen i alla fall. Eller vi börjar här i sommar. Vad bidrar Pontus Jansson med under hösten för MFF?
Men dels så är det väl lite tunt på mittbacks...
Ja,
precis. Det här är ju rent konkret. De har ett alternativ till i truppen. Sen så blir han ju en enorm moralinjektion liksom. Jag har alltid upplevt det som, eller i alla fall de flesta gånger, att MFF har fått en boost av att nu börjar Europaspelet, och det spiller liksom över lite grann på Allsvenskan, att man, ja, bortsett från i fjol egentligen, så har man ju haft några ganska bra höstar där man liksom har dratt nytta av det här växelspelet. Nu har man ju inte det året, och det är liksom lite risk att det blir slentrian, eller vad man ska säga. Man ska göra en allsvensk match i veckan, och nu får man in liksom Pontus Jansson, så blir det liksom att det kommer att öka tävlingsmomentet på träningar och liksom öka draget kring klubben överlag liksom. Jag tror att det kommer bli jätteviktigt.
Alltså, bara tanken på hur det kommer att låta när han går in på stadion för första gången är en sån injektion i sig själv, med all säkerhet. Så att, sen tänker jag på en annan rent spelmässig effekt som jag tror det kan bli direkt redan i höst. Det är ju fasta situationer offensivt. Det är inte så att han har öst in mål i Premier League, men han har ju forcerat in bollar. Så att det kommer ju förändra, vad ska vi säga, spelet i straffområdet på hörnor och frispark.
Ja, men det är ju absolut, alltså en del av den här... En del av problematiken kring MFFs fasta situationer, eller framförallt hörnor då, det är ju att de har ju inte spelare. Nej. Som liksom för det.
Ja, Cornelius är ju det som kanske
precis,
närmar
resten,
sig.
Om man ser till, om man undantar mittbackarna i princip, så har man ju byggt laget på ett annat sätt. Då får man ju liksom någonstans så får man ju ge, så att säga. Man kan inte...
Jag tror om Lasse Nilsson har gjort några hörnmål, så är det nog att han har snubblat in dem. Snarare när han har nickat in dem.
På längre sikt då, vilka fördelar kan MFF dra av Pontus Janssons återkomst?
De har vi väl lite avhandlat, ja, känner jag. Det, men just det här liksom, att man får hem andra spelare, tror jag blir en jätteviktig aspekt av det hela. Liksom, spelare som går och funderar lite, ska man vänta några år till? Om man tar Durmaz som exempel, ja, stannade ju ute kanske några år för mycket då för att kunna bli en riktigt avgörande spelare i Allsvenskan, även om vi ska inte sänka honom efter tre matcher här nu då. Men det liksom lyskraft och vad man tar med sig till varje träning och vad man innebär för liksom nivåhöjning på flera plan i klubben. Ja, det känns som man har svårt att hitta liksom någonting som skulle gå fel om man liksom får försöka göra det liksom, något som skulle kunna skära sig, att Pontus Jansson vill för mycket när han kommer hem. Han har för mycket idéer med sig och vill liksom, är otålig på att få liksom höja nivån på klubben och känner att det här måste vi ha nu. Men där kan man ju bara läsa Marcus Rosenberg. Han kände väl förmodligen när han kom tillbaka till MFF att här är ju rätt mycket som behöver bli bättre. Men det var som att han portionerade ut sin kritik på ett ganska snyggt sätt. Jag menar, han var besviken på hur gymmet såg ut till exempel. Det var inte så att han första veckan liksom for ut mot det där. Jag tror det. Jag till liksom Pontus Jansson och klubben har ju också så täta kontakter med varandra. De vet ju var de står i olika frågor och det är liksom, det känns ju inte som att MFF har haft några större problem att Pontus Jansson har uttryckt sina åsikter om klubben.
Jag tror att också håller med om detta. Jag tror också att det blir viktigt att man verkligen går ut i Europa nästa år om man ska se det i ett längre perspektiv. För jag tror att även om han är väldigt entusiastisk Pontus, så tror jag det är viktigt att han får de här Europa-matcherna nästa år när det inte blir någonting nu. Att liksom, vill han vara med och pusha klubben så en femte plats i Allsvenskan i höst och inget Europaspel nästa år, då kanske det ändå tär lite på entusiasmen.
Mm. Och sen så liksom en aspekt som kan, den är inte så himla långsiktig men kanske lite långsiktig ändå, det är ju Anders Christiansens kontrakt går ut efter säsongen 2024. Men nu får MFF hem en tung internationell pjäs. Kan detta någonstans påverka Anders Christiansen till att kanske förlänga med ett eller två år och känna att nu kör jag på med min resa i Malmö. Jag tror vi har något nytt spännande på gång. För att det var ju liksom som Max säger, det var ju någon slags, man kan inte säga att en epok tog slut, men det var kanske någon slags era i alla fall när Bengtsson, Safari och
Rosenberg
liksom slutade. Det var liksom den resan som började med Champions League 2014 egentligen, då tog väl, ska man säga att den tog slut 2019, 18, 20 någonstans där. Man har ju liksom börjat på något nytt här nu och liksom kanske Anders Christiansen då känner att det här är den nya tar liksom, den tar verkligen fart här nu i och med att Jansson kommer hem, att det börjar en ny era på något sätt.
Om man då, Max, försöker sätta den här övergången i ett historiskt perspektiv och bara egentligen ser till spelarens status vid tidpunkten för övergången. Var ska man sätta in Pontus Jansson i MFF-hierarkin?
Ja, den är ju rätt lurig därför att, alltså, tänker du på status i Malmö, om jag uttrycker det så, för att Marcus Rosenberg hade ju ingen hög status ute i Europa.
Nej, men precis. Nej, men jag tänker status i Malmö, ja, alltså, vad vi kan bedöma så att säga vid det aktuella tillfället.
Jag tror så här spontant att det är nog fem spelare jag vill nämna. Och då måste man gå långt tillbaka på en.
För jag gissar att det är Bosse Larsson.
Den står i en fullständig särklass. Det hjälper liksom inte hur mycket vi resonerar. Bosse Larssons hemvändande 69 var det väl från Stuttgart. Liksom när han kunde ha gjort en 10-årig karriär ute i Europa. Lätt som en plätt. Alltså det han kom hem med och att den spelare han var ända fram till 79, det kan vara svårt för en yngre generation att riktigt förstå, men den är svår att matcha.
Men han har ju stjärnstatus i Bundesliga. Det är ju, ja, den ligans främsta stjärnor. Det är ju svårt att värdera det ibland, så kanske man vad folk i Tyskland tyckte då, men alltså det, Franz Beckenbauer och Bosse Larsson var väl egentligen de mest framträdande spelarna där då.
Och Stuttgart ville ju till varje pris förlänga, men Bosse hade ju bestämt sig, så att det, sen om man trillar framåt i tiden,
bara flika in det är skönt att man kan säga sånt i en MFF, för där kommer ingen säga emot, men jag säger, det är inte så att app, vi har ju de här spelarna också som var stöd.
Sen om jag spontant bara tänker vidare, jag missar säkert några namn nu. Patrik Anderssons hemkomst blev ett väldigt starkt symbolvärde även om han sen blev skadad i en tid när de inte hade vunnit på 16 år. Det mottagandet han fick i kombihallen, det sa också, det var mycket ändå som skapade guldet.
Ja, det är därför jag vill att vi pratar om liksom tidpunkten för övergången och inte liksom vad som hände i MFF.
Han är ju en stjärna i Barcelona när han kom in. Nu har jag för sig tre ganska skadefyllda säsonger i Barcelona. Han gjorde ju inte så många matcher för dem, men Det var ju ändå en superstjärna när han kom hem.
Och han, dessförinnan precis, hade han ju avgjort Bundesliga med en frispark. Mm. Som var lite typiskt honom. Alltså, det var 2 meter från mållinjen och han sköt in hela motståndarlaget i målet. Mm. Så det tycker jag sa den. Sen är det naturligtvis hans bror, Daniel Andersson. Det blir ju ett längre perspektiv, det är ju inte bara spelaren. Jag vet inte om man ska säga så mycket mer om det.
Nej, men han kommer ju från Ancona. Han kommer, det är ju inte Europas största klubb vid den tidpunkten, men han är ju ändå landslagsspelare och liksom Serie A-proffs.
Serie A och flera var ju, som lagkapten.
Just vid den tiden var väl Serie A, ja, får man väl säga, världens bästa liga också.
Och sen är det naturligtvis Marcus Rosenberg. Och där är det väl helt överflödigt egentligen att säga. Men han kom ju också hem, ska man komma ihåg, när MFF inte hade pengar. Alltså man fick ju låna ihop att till hans övergång, eller inte övergång, för att han skulle kunna komma hem. Alltså den är ju monumental, hela hans resa med MFF. Och den byggdes ju på efterhand eftersom han förlängde kontraktet. Det blev liksom mer och mer och mer ända fram till den här Dynamo Kiev-avslutningen. Det är en saga mer eller mindre. Och det är klart att Pontus Jansson platsar med alla de här gubbarna. Men där har vi ju inte facit ännu, så därför är det svårt att se var det landar. För det finns ju tyvärr sådana här, nu kommer jag inte på någon direkt, men som har kommit hem och blivit skadade och det har blivit pannkaka av alltihopa. Patrik Andersson var ju nära att bli en sån, men han är ju med en del i alla fall.
Ja, men om man bara ser till status när de vänder hem och inte någonting till vad som hände sen, så är min lista 1 Bosse Larsson, 2 Patrik Andersson och 3 Pontus Jansson. Och tredje platsen är stark konkurrens med Marcus Rosenberg.
Sen ska man ju inte glömma en spelare till faktiskt som jag tappar på vägen, det är ju Behrang Safari. Var status i Basel var extremt hög. Han betydde nog mycket för stämningen också, tror jag. Eftersom det är en glad figur som liksom vågar tänka och tycka saker om allt.
Men det var sån hemvända fest där ett tag. Liksom, att det var, just att Rasmus Bengtsson i den vevan också. Ja. Så att det blev som att de hamnade ju ändå lite i skuggan om Marcus Rosenbergs hemkomst. På något, även om det var många säsonger senare. Liksom. Men absolut, Safari. Om man gör en topp 10-lista så är nog Safari med där.
Ja, det är han säkert.
Det kanske är läge att göra.
Ja.
Det är nog en egen podd.
Det är ju... Och vi tänker vi spelar som vi hoppade över, men det blev inget jättes, men han hade ju högst status, det är ju Robert Prytz när han kom hem också.
Ja. Fast den statusen tappade lite med att han vände hem till, eller att han var i Göteborg.
Det blir lite hackigt där. Det är inte riktigt.
De var ju sådana hemvändare som liksom vände tillbaka och sen vände ut igen och fick sin storhetsperiod då. Jag menar, både Max Magnusson och Jonas Tern och faktiskt Stefan Schwarz också hade ju kort utlandssessioner innan de återvände till MFF, fick sitt genombrott och sen exploderade utomlands.
Det är lustigt med den övergången där, för jag tänkte precis på dem när du sa det, för där är ju de som man i andra änden saknar, som aldrig kom hem och avslutade. Martin Dahlin, Roger Ljung, Jonas Tern, Stefan Schwarz, Mats Magnusson, hela den generationen. Lasse Larsson kommer väl inte heller hem, va?
Jo, han kom hem efter Atalanta.
Ja, det gjorde han.
Men det kan man ju, alltså alls, nu pratar vi om spelare på 80-talet och 90-talet. Vad fanns det att vända tillbaka?
Nej,
allsvenskan då, det lockade ju ingen.
Och det finns,
Nej, men så var det. Men Mats Magnusson kan ju egentligen, om man skulle blicka ut ur ett svenskt perspektiv, höll jag på att säga allsvenskans främsta återvändare, men han återvände ju faktiskt inte till allsvenskan utan till
Division 1 heter det då.
Till HF. Det är ju en skaplig värvning från Benfica då.
Sant.
Mm. En spännande ämne där.
Ja, vi kan fördjupa oss i det under en försäsong som kommer.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Då återvänder vi till nuet för att först och främst prata om MFFs 1-0-seger borta mot IFK Göteborg. Även om gästerna var ganska illa ute under de första 10 minuterna på Gamla Ullevi så kändes det till slut som en kassaskåpssäker Malmövinst. Varför det?
Varför den var säker? Eller
ja, varför har man den känslan? Trots att de var ganska illa ute i början.
Man glömmer fort.
Är det så? Ja.
Nej, men det var väl liksom lite för att... Vad var det som gjorde IFK bra de första 10 minuterna? Var det
Lasse Nilsson?
Ja, men det var väl kanske mer energi än någonting annat. Att de kom ut och var hungriga och liksom påeldade av ett fullsatt Gamla Ullevi och så. Men känslan var väl kanske att även om de hade fått in en boll där, med tanke på hur matchen blev i sin helhet, så hade nog MFF kunnat lösa det ändå, tror jag.
Andra halvlek så kändes det som Göteborg var helt, det var liksom chanslöst.
Mm. Man får väl känslan för att MFF var ganska bra och IFK var ganska dålig.
Om man då fördjupar sig lite i matchen här, vilka steg framåt kunde urskiljas i MFF jämfört med tidigare matcher?
Men jag tycker att nu fick jag se en fotboll jag gillar och alltså, satt riktigt och njöt i soffan. Ja, mycket kortpassningsspel, mycket en touch, men den ledde framåt. Det var liksom ett väldigt kreativt och positivt tänkande i spelet, kombinerat med längre bollar och genomskärare. Alltså det var inte ett duttande i backlinjen i långsamt tempo, utan just den här farten i. Och sen... Det blev en passning som fastnar speciellt, just det här med längre passningar, när Busanello slår en jättepassning ut på högerkanten. Kan det vara när Ali har kommit in rent av? Jag kommer inte ihåg vem som fick det.
Nej, det var Ceesay som tog med. Och en väldigt fin nedtagning också.
Ja, det var det kanske också, ja. Nej, men liksom det här, jag blev lite upplyft av det offensiva spelet. Och, alltså hade det inte varit för att Anders Christiansen hade satt fötterna på fel ben, så hade de ju gjort ett par mål. Jag har aldrig sett honom trassla in sig så mycket som han gjorde i avgörande lägen.
Det har jäckat mig lite, hållit mig vaken om nätterna här, att jag bara satte 3 på Busanello i betyg efter matchen. Han var en klar 4, känner jag, med lite perspektiv. Väldigt, väldigt skicklig. Har varit gått från klarhet till klarhet, tycker jag, under det här första. Och det var ju en väldigt häftig aspekt av den här matchen, var att vi liksom, det som MFF egentligen kanske mest pratat om tidigare, de här positionsbytena, fick vi verkligen se en effekt av nu när, ja, men där liksom målet då är väl det främsta exemplet, där Anders Christiansen driver in bollen och man känner att IFK Göteborg har ganska bra koll på Isak Estelin, för att de vet att AC förmodligen söker det alternativet. Men istället dyker Anton Tinnerholm upp i nummer 10-rollen. Och när han spelar bollen vidare, då har Sören Rex gått över till vänsterkanten där Stefan Vecchia normalt håller till. Och menar, ja, där lyckas ju IFK inte räkna in MFF för att man är så pass rörliga och oberäkneliga, och det är ju precis så som man vill spela. Och detta var inte bara, detta fortsatte ju sen under matchen. Tinnerholm var ofta inne i plan, och Busanello kanske inte är riktigt lika stor utsträckning, men det kan, har ju lite att göra med hur motståndarlaget ställer upp också. Gustav Norlin löpte ju väldigt, väldigt mycket upp längs MFFs, ja, på IFKs vänstra sida, alltså på Tinnerholms sida då, där fanns ju utrymme för Tinnerholm att kliva in och så vidare. Effekten blev kanske att man tappade Norlin några gånger, men med tanke på hur hans avslutningskvalitet, så var man kanske kunde leva med det. Det kanske fanns med i beräkningen, även om man såklart inte hade planen att lämna friläget till honom. Det var ju viktigare att hålla berg borta från de lägena, så att säga.
Och målet var ju en effekt av att mycket folk i straffområdet, och alltså sådär enkelt mål som ser enkelt ut i slutändan i alla fall, som vi kanske inte har sett sådär jättemånga av.
Mm. Och tycker också man fick se prov på hur skicklig Anders Christiansen är på att hitta ytor som dyker upp på planen. Och vi frågade honom efteråt i mixade zonen om det var liksom en taktisk instruktion att han skulle gå så högt upp i plan, för han var ju långa stunder, ja, det här härliga ordet som alla ska ta nu, eller uttrycket, det är den här falska nia, men det var han ju faktiskt i andra halvlek, långa stunder, låg jättehögt upp, men då sa han att det är liksom inte, nej, men han ska vara där ytorna finns. Om IFK Göteborg lämnar ytor där, då är det där han ska vara. Så det är liksom, man ska inte tänka så att han har fått, du ska befinna dig här på plan jämt, utan han ser, här finns ytan, här ska jag vara. Och det är han, tycker jag, bättre än de, ja, i stort sett alla i Allsvenskan. Kanske han och Oliver Berg som är bäst på att upptäcka det där. Det är väl det som Thomas Müller var expert på i tyska landslaget också. Raumdeuter eller vad det heter.
Nu hade han väl sen en några slavpassningar, men alltså Malmö har ju, man har ju hittat ett nav i Peña, Hugo Larsson och AC. Det är någonting som klickar där. Verkligen, måste jag säga.
Mm. Men det var liksom kanske mer än enskilda spelmoment, så tycker jag att det fanns en självklarhet i spelet och MFF tog för sig, man ville dominera och man var mer beslutsam med vad man ville göra. Det var ju liksom som att, det syntes ju rätt tydligt i Hugo Larsson, han ville ju ha boll hela tiden, sprang otroligt mycket, det gör han i och för sig hela tiden, men det fanns liksom som att han dök upp på rätt plats hela tiden nu. Det fanns, rollfördelningen på mitten var tydlig och det var liksom inte som att de gick på varandras bollar och i varandras ytor, utan det fanns, ja, men det var liksom svårt att säga vad de skulle vara, men det var ändå så tydligt att alla visste precis vad de skulle göra. Så det var liksom en högre skola, så att säga. Sen så var det ju inte så att det var bländande alla gånger heller liksom, men det var, ja. Det är det som är det svåra här. Hur mycket var, om man hade ställts mot ett annat lag istället, vad hade det funkat lika bra då liksom? Och det får vi ju se nu, för nu väntar ju lite svårare matcher framöver.
Men om man jämför med matchen innan då, alltså mot BP.
Ja, men det var en
hel, ja, men jag tänker, beror det liksom bara på, så att säga, motståndarlagets inställning till matchen, eller? För att det är ju heller inget alls en topplag. Men det ser, nej, helt annorlunda ut.
Ja, men jag tror att skillnaden är snarare MFF. Alltså att man börjar hitta någonting nu som man säkert har tränat väldigt mycket på. Men att man klarar att göra saker i ett högre tempo. Och man förstår sitt eget spel bättre, eller hur jag ska uttrycka det. Det känns som mycket, mycket större självförtroende i det man gjorde.
Sen så gör ju Brommapojkarna en mycket smartare match mot MFF för att kunna vinna den. De lägger sig väldigt lågt och gör det svårt. Framförallt när de får det här ledningsmålet då, så kan de ju liksom bara satsa på destruktivt spel. IFK Göteborg känner ju att man kanske har ett lite annat ansvar på hemmaplan. Att man måste framåt och man kan liksom inte, man kan inte skicka ut en fembackslinje där och liksom slå bollen död och markera. Det funkar inte.
Sen finns det ju saker hela tiden att putsa på, för det Fredrik säger, allting är ju inte bländande. Jag tycker att ett bra exempel igen nu är att man ser Taha Ali, det är ju en perfekt inhoppare ur aspekten fart och fläkt och knäcka försvar på det sättet. Men sen fortfarande så stupar det liksom på att det finns en annan del i slutet som måste bli rätt också.
Ja, alltså. Nu var han ju inte ensam om det i denna match.
Nej.
Men att man inte kan slå enkla passningar till lagkamrater som är helt fria, det är ju lite bekymrande.
Men det är bekymrande också eftersom han är så snabb så att han skapar ju tid för sig själv. Han är ofta så långt före så att han har ju tid att se. Och det var andra spelare som borde spela till bättre lagkamrater, eller bättre placerade lagkamrater, absolut. Men det blir väldigt slående runt honom att det är jag kallar lite pojklagsfotboll fortfarande.
Jag vet inte om det har liksom... Det finns ju en viss förmåga i att överarbeta situationerna offensivt. Att man liksom... Och värderingsförmåga. Jag antar att det är sånt som kommer och att det finns en kanske viss otrygghet i systemet än för att mycket är nytt offensivt. Och när ska jag skjuta, när ska jag spela? Och det blir kanske, jag tycker vi har sett det i flera matcher att man liksom, istället för att bara trycka till bollen så försöker man slå en extra svår passning, eller det liksom kan nästan det syndromet att man ska spela sig över mållinjen. Det har funnits i perioder tidigare upplagor av MFF, men ja, jag tror det är viktigt att visa vägen där, att verkligen bara trycka till bollen.
Alltså, det fanns ju lite tendenser i, det är väl det man, liksom, som man kan ha som invändning mot MFFs insats i den här matchen, att det var ju dels det, men också det omvända. Alltså det var ju flera gånger, det var ganska många felbeslut. Att man valde avslut när man borde ha valt passning och tvärtom.
Mm. Vi har ju till exempel, jag skrev om Stefano Vecchias inledning i MFF igår. Satt och tittade på de avsluten han har i MFF. Det är ju det första matchen mot Kalmar då, när han får ett, lite slumpmässigt dyker bollen upp i straffområdet. Men där står han ju helt rätt och där ska han ju vara bra liksom. Och då trycker han till den på halvvolley och det räddas. Det går rakt på målet. Men i övrigt är hans fem avslut i block allihopa. Och det är ganska dåliga avslut. Alltså, eller då, av själva avslutningen säger väl inte dåliga, men de är tagna i en vinkel där han känner att jag måste få iväg bollen på mål nu för att få upp mitt självförtroende lite. Om man testar liksom sin position där, vad ska man säga, lite, om man står framför 16 meter lite till vänster och försöker liksom knorra in den i bortre, det är ju lite hans patenterade avslut så där. Men att han tar det avslutet när det står för mycket spelare framför, så att det blir inte så lyckat helt enkelt.
Jag tror det här med felbesluten hänger samman lite med det faktum just att det är bara Ek Settelin som har gjort mål på tre matcher i Allsvenskan. Så återigen, spelarna är människor. De tänker i sin egen värld och att de måste hitta. De behöver. Det är flera stycken som behöver sitt första mål i det där gänget.
Jag satt och sa det till kollega Niklas under matchen där, att det, man ser på Anders Christiansen hur otroligt sugen han är på att göra mål. Och det var han ju, irriterad var han ju inte efteråt, men han sa ju det efteråt, jag skulle gjort mål idag. Det var liksom inget snack om det. Det hymlade han inte med, så att säga.
MFF har ju då, som ni vet, tre raka uddamålsvinster. Om man bortser från Isak Kiese Thelin, vad är det som gör att de har tre raka vinster?
Men det kan man ju inte göra. Nej, men jag tycker att det är förklaringen, att man har Allsvenskans bästa avslutare i straffområdet. Det är det som gör det. Och det är liksom, då tycker jag ändå inte att man använder honom till hans fulla potentialen. Tycker att han är alldeles för lite delaktig i spelet, och man borde försöka hitta honom i fler lägen och få honom. Han är en bra passningsspelare också. Ska inte bara vara en fox in the box som bara dyker upp från ingenstans. Tillsammans med Kristoffer Nyman, ska jag väl kanske säga då, som kommer till stadion här på måndag med sitt IFK Norrköping. Också, de två är väl seriens bästa avslutare i straffområdet, får jag säga.
Sen även om du har haft lite skönhetsfläckar, så den andra delförklaringen är väl trots allt att försvarsspelet är stabilare än i fjol. Det är inte lika mycket galenskaper där som innan, utan nu kom man undan lite grann med Nilsens misstag i början av matcherna, men annars ser det ju mycket stabilare ut. Och mycket är ju, det är ju, Nilsen vet man ju vad man har, men det är ju tre nya pjäser som klickar i backlinjen. Både Busanell och Tinnerholm funkar perfekt, och Cornelius är ju kanske vårens spelare tillsammans med Hugo Larsson och Isak.
Mm. Ja, men det är ju ett, egentligen kanske framförallt ytterbackarna som är, det är ju stor skillnad där. Det kan man inte säga. Kanske först och främst egentligen defensivt, att man, ja, det känns tryggare på alla sätt.
Men det är intressant då att du jämför med fjolåret, Max, för att det såg ju, åtminstone resultatmässigt, så såg det ut ungefär så här i början på Allsvenskan. MFF vann sina matcher, de släppte inte in några mål. Vad är det då som är, vad är skillnaden?
Ja, men det är tryggare, det känns som att man har tydligare, Fredrik nämnde ju det här med ytterbacken, jag tyckte ju MFF hade stora problem på högersidan hela året, vad man än gjorde. Liksom, och det blev Lasse Nilsson också osäker. Så, ja, någonstans så, det som faktiskt man tänker mindre på nu är det vi pratade mycket om i fjol, det var ju att Oskar Lewicki saknades. Nu är det, inte, ja, det är väl också så att kanske att Peña och Hugo Larsson tar ett bättre ansvar, även om vi inte reflekterat så mycket över det.
Men det är väl det, någonstans så kan man egentligen inte få svaret på den frågan efter vårsäsongen är färdig egentligen, hur mycket de här segrarna är värda. För det blir ju lätt att man sveps med i en känsla av att allt är väldigt bra just nu, och att, ja, men liksom, ja, men tar man veckor och säger ja men det löser sig, det är bara en inspelningsperiod, men vet man att det är så? Förra året så var det ju, det fanns ju ganska tydliga tecken på att saker inte fungerade, men just med att man ändå stod för ganska bra resultat under våren och släppte in väldigt lite mål framförallt, gjorde att man, att många ändå liksom tänkte att det här kommer lösa sig på sikt, och den där biten, det kommer sen, för nu sitter defensiven, det är det viktigaste. Den fällan gick man väl säkert själv, inte så att jag satt i april och sa att MFF kommer sluta i mitten av tabellen liksom. Men för att man måste ju komma ihåg här, att vad har MFF mött? Okej, man har en hemmapremiär mot Kalmar, det är en bra vinst, men det kunde slutat, det har liksom inte gått, det har inte varit tidernas rån om den hade slutat oavgjort. Sen så har man förvisso borta matcher, men med resultatmässigt täta borta matcher mot två lag som står på noll poäng, varav det ena laget fortfarande inte har gjort ett mål i Allsvenskan, och det andra laget, Brommapojkarna, då förväntas att komma toxiskt i den här serien, och vars tränare spenderar vardagarna med att åka runt på Champions League-matcher i Europa.
Jag tror också det är i mitt fall är det väl lite grann en känsla. Jag kände ju aldrig riktigt att Milos Milojevic skulle skapa det där framtida MFF. Så jag vet inte, det var någonting som hängde upp sig.
Trots hans förflutna i Mjällby.
Ja, trots det. Nej, men det är sånt man inte kan förklara. Men att det nu känns på något sätt en tryggare... alltså Rydström vet vi fortfarande om han blir en succé, men det är väldigt tydligt vad han vill göra. Det känns som att det är stabilt så. Det jag tror absolut inte man kan dra några stora växlar på de här tre vinsterna, men jag tror på andra hållet att de tre är en förutsättning för att det ska kunna bli ett bra år. För hade MFF börjat liksom halta här, hade det blivit 0-0 mot Kalmar och 1-1 mot BP, då hade tvivlen kanske börjat komma redan. Mm. Så att jag tycker att det finns jättemycket att bevisa fortfarande mot lag som kan förmodas vara starkare. Men att som sagt det är nödvändigt. Sen kan man ju se det som har hänt i början av Allsvenskan är ju att det har ju varit väldigt många tokiga resultat. Det är ju lite upp och nervända världen delvis i tabellen. Och det där är ju också någonting jag brukar säga att blir det en jämn serie där det är massa sånt konstigt händer, då vinner ofta MFF. För att de oftast kan hålla en stabilare nivå. Men det återstår ju att se när de här matcherna kommer. Mm.
Alltså det är ju anmärkningsvärt att MFF är enda fullpoängaren efter tre omgångar. Ja, det måste man ju säga.
Ja, men jag vet inte om jag tycker det. Det brukar bara vara ett lag som gått fullt efter tre omgångar. Det är inte vanligt att många gör det. Så det just hur tabellen ser ut rent fördelningsmässigt så är det väl... Det är väl kanske ganska normalt.
Jag tänker också att man tittar på vilka lag som har... Alltså att alla har ju tappat poäng, men att Djurgården tappar i Halmstad som ett exempel. Liksom, det är väl mycket de oväntade...
ja, det är väl Stockholmslagen är väl... De är utropstecknen får man väl säga. Eller frågetecknen.
Vad betyder
det? Att Häcken plötsligt liksom flyrar hemma mot Kalmar. Även om man kan ha respekt för Kalmar. Så...
Men där kan man ju ändå, den tycker jag man kan sortera in under skadekris. Att Häcken, någonstans måste det, att det finns, en klubb kan bara hantera så pass mycket skador. Men nu har de så många borta att det var... Där lyckades de inte riktigt. Och Kalmar är också ett ganska bra lag.
Men det är ju intressant ändå... Om man tittar, vi har pratat mycket om MFFs truppbredd och möjligheter att rotera och anpassa sig efter situationen. Och också om man jämför med Häckens säsong förra året. Mm. Eller för den sakens skull, det året när Djurgården vann SM-guld med väldigt liten marginal. Eller när Norrköping vann SM-guld. Det är ju säsonger där skademedgången har varit... ganska stor. Mm, så att säga.
Mm, mm. Ja, men visst är det så. Och det ska vi väl i och för sig, när vi tog upp Isak Kjestelin som en faktor, som den enda faktorn då för att MFF leder serien, så tycker jag att det är väl lite fel, för man ska nog nämna det här truppbredden också som du säger här, att det MFF har under de här matcherna kunnat byta in spelare som lyft laget och som... Och det är ju också en positiv utveckling, för det upplevde jag liksom inte riktigt i kuppen att man fick den effekten av sina byten, men mot Brommapojkarna är ju byterna som görs avgörande för att laget ska fortsätta kunna ösa på och trycka på, och det är de ju lite till viss del mot IFK Göteborg också. Kanske inte riktigt samma effekt mot Kalmar, men det gjorde ju definitivt inte laget sämre i alla fall.
Apropå det här med truppbredd, för jag flikade in då, så MFF U21 spelade ju i förrgår och vann med 4-1 mot Halmstad. Jag vet inte vad ni säger om den här laguppställningen. Diawara, Ceesay, Kotto, Knudsen, Martin Olsson, Lomotey, Levicki, Seydan, Nanasi, Bolin och Gudjonsson.
Mm. Då är ändå Seid ju sjuk, eller skadad, ja. Så han är inte med där.
Det är många överåriga, det är ju U21-laget.
Men det är ju ett lag som hade, det var vi i sig sagt för, men det skulle kunna vara i mitten av Allsvenskan, det här laget utan problem. Mm.
Men för att återgå till den tidigare diskussionen, det här med Stockholmslagen, att de har börjat knackigt, betyder det någonting?
Det betyder ju att det blir svårare för dem att vinna serien.
Ja, och jag tror det betyder just att det är Stockholmslagen. Man vet ju hur AIK verkade redan vara rätt turbulent i, om man säger så. Det kan ju bli hela havet stormar rätt snabbt där uppe om inte det vänder.
Djurgården tror jag inte påverkas sådär jättemycket av det. Det känns som att de har en rätt tydlig idé och metodik för hur de vill bli bättre. Och de har, liksom, det känns som att de har haft, i och med att de har haft samma tränare så pass länge, och de har ett lugn i föreningen hur det styrs och sådär, och de har varit med i toppen ganska länge, så där tror jag de kommer studsa tillbaka på ett sätt. Det är väl någon slags Europa och cupbaksmälla där kanske lite grann. Hammarby känns ju stökigt också när Martin Cifuentes går ut här i veckan och säger att förlorar vi nästa match så kommer folk vilja att jag får sparken och ha tillbaka Billborn. Alltså den typen av uttalande tycker jag börjar liksom låta lite sjunga första raden på sista versen någonstans. Nej, men det känns inte det, att en tränare uttrycker sig så, det känns inte, det andas ju inte harmoni i alla fall. Och det är ju konstigt, för att återanknyta till detta, Hammarby som var på träningsläger så länge i Spanien, att de börjar så här. Konstigt. Jag trodde ju att det skulle betyda SM-guld, men det gör det inte.
Närmast så väntar ju toppmöte i Malmö när tabelltvåan Norrköping gästar stadion på måndag. Vad har ni för förväntningar på den matchen, om du får första ordet, Max?
Nej, men det blir ju den första riktiga värdemätaren då kanske. Alltså att
det är en galen utveckling när IFK Göteborg borta. Det kallas värdemätare.
Nej, men det känns lite så att nu får man möta ett lag som också är i form och har börjat bra och har förmågan att göra mål, inte minst. Så att det är bara den förväntan jag har, att det ska bli väldigt spännande att se var det hamnar. Faktiskt.
Ja, men det är liksom gräs, fullsatt, två topplag och liksom klassisk match. Det är ju nästan som att det är 1949 igen, eller vad, när båda lagen hade slog som att ligga i toppen där, skiftet 40-50-tal var de väl som allra bäst samtidigt senast.
Och dessutom med extra krydda så kommer Sydsvenskan att dela ut Skånebragden till bästa idrottsprestation för 2022 till golfaren Lynn Grant strax före match.
Kan ja, som ni inte redan också har köpt biljett till matchen så gör det. Finns det en anledning nu. jag skulle bara säga där, Fredrik, man ska ändå inte glömma SM-finalen 1989. Nej, när MFF precis och Norrköping möttes. Den sista SM-finalen.
Mm. Ja, senast.
Hoppas. Ja,
det är väl ändå ganska många som vill glömma den. Ja. Här nere i alla fall. Men, Norrköping får man väl ändå hålla som ett av allsvenskans utropstecken så här långt. Jag hade nog... Max tipp, du tippade väl dem ganska högt?
Ja, jag tror jag faktiskt. Ja.
Jag hade dem lite längre ner. Då får man väl se hur de håller över tid, men deras startelva är ju, den håller ju hög nivå. Sen finns det väl frågetecken för bredden i det laget. Sånt brukar ju sånt brukar ju spela in under en säsong. Men man kan väl förvänta sig ett lag som kommer gå på rätt snabba omställningar. De har förlorat bollinnehavet ganska stort i alla sina matcher hittills i Allsvenskan, Norrköping, och de vill väl ligga på rulle och kontra snabbt. De har ju rappa, pigga spelare och framförallt väldigt bra avslutare då. Sigurdsson och Nyman framförallt som sticker ut där.
Det är ju också roligt att säga, tycker jag, att Arnold Traustason har liksom hittat tillbaka lite.
Han är ju en väldigt duktig spelare, alltså väldigt klok spelare.
Ligger med som en balansspelare på mitten här, och det är någonstans kanske den rollen han helst ville ha i MFF också egentligen. Känns som sympatisk, det känns som en kille man undrar att det ska gå bra för.
Verkligen, ja. Verkligen.
Men vad är det mer än att de har varit bra på att göra mål? Vad är det Norrköping har gjort bra så här långt?
Men det är väl just omställningsspelet, att man är giftiga och man har många som hotar. Och så har man ju då liksom Traustason och Josef Ceesays bror, Jesper Ceesay, ny från AIK, som balansspelare på mitten som samlar upp bra. Men Norrköping kunde ju faktiskt också ha stått på 9 poäng. Premiären hemma mot Sirius så var man klart bättre, men hamnade i tidigt underläge som man inte riktigt lyckades krångla sig ur. Då. AIK borta är väl, av matcher man har sett i Allsvenskan i år, så är väl det den enskilt bästa prestationen ett lag har stått för. Man åker alltså till Friends Arena och fullständigt spelar ut AIK och vinner med 3-0 då. Ett AIK som faktiskt repar sig sen och går och vinner derbyt mot Hammarby klart. Men det säger ju någonting om den prestationen som Norrköping gör där. Och sen så betvingar de Värnamo i det som följer där sen. Så att de har ju presterat borta mot ett mot ett storlag på gräs. Så det liksom börjar ju för att de har en hög nivå.
Hoppas vi bara att våren räcker ända till måndag. Det hade ju varit trevligt om det var mer än 3-4 grader.
Vi kan ju
snabbkolla. Det ligger väl i farans riktning att det inte är så riktigt.
Jag kommer gå till stadion med långkalsonger på.
Ja.
Eller jag kommer ha dem i ryggsäcken. Så får
ja, men 12 grader, 9 på måndag kväll.
Jaha,
ja, då så.
Ja, då så.
Men, därmed, men
ta med dem ändå, Fredrik.
Det är säkert,
jag vill inte att du ska frysa.
Är det någon som fryser kan de höra av sig till mig under matchen. Så löser vi det.
Perfekt.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Malmö FFs damlag följde upp premiärsegern över IFK Göteborg med att spela ut Örgryte på Malmö stadion. Matchen slutade 7-1 och nu undrar jag Max om det resultatet är någon sorts undantag eller om MFF är bättre alternativt serien inte så bra som man kanske hade trott.
Allt är mitt fel.
Ja. Så är det. Du tippade 4-0 så att,
Nej, men det är så här att Örgryte var väldigt vassa i fjol. De vann en serie och Göteborg vann en annan och alla tyckte att Örgryte låg längre fram. Men jag har liksom läst på och informerat mig lite bättre nu och Örgryte har tappat väldigt mycket spelare. Så att det är inte alls samma lag överhuvudtaget. Så att det är alldeles för tidigt att dra växlar på den matchen. Örgryte är helt enkelt för dåligt.
Kan man dra växlar på något annat? Jag tänker, alltså, det är ju bara 2 omgångar spelade, men det är ju nästan så att det redan börjar skikta sig i tabellen.
Ja, och så kommer det säkert att bli. Jag tror att Göteborg kommer att vara ett av de lagen som absolut skulle kunna hota Malmö ett tag framöver här. Men mycket talar väl för att MFF kommer. Alltså jag blir inte förvånad om MFF drar ifrån när de väl har fått igång maskineriet nu och fått självförtroende. De var väldigt nervösa uppe i Göteborg. Det påverkade nog en del. Och de har, framförallt på sikt tror jag de har den bredaste truppen. De har ändå, de kan byta rätt mycket. De har någon unga de kan kasta in. Så att. Men som sagt, det är lite för tidigt nu. Men den kommer att bli väldigt skiktad serien. Botten kommer att vara riktigt dålig tyvärr.
Tung start för Ljungskile, Fredrik.
Mm, det kan man lugnt säga. Vi får vara glada om vi hänger kvar.
Nej, men det är lite konstigt att den är så obalanserad som den är med tanke på att man då gick ner från 6 serier till 3. Det borde bli jämnare, men där ser man ändå att det är, och det kanske är också ett tidens tecken i det här med att de stora klubbarna börjar satsa, stora herrklubbarna, att lag som Södra Sandby får det tuffare till exempel.
Men Eskils minne har börjat starkt.
Och det är en förening man ska ju inte underskatta. Eskils minne, som de har ju till och med väl 2 duktiga damlag där uppe. Och nu Eskils minne herrar finns i division 1. Så att det är en stark förening, en stabil förening.
Ja, så länge HIF inte får fart på sin damsatsning. Det kanske de kan få inom något år. Men så länge så är de ju liksom nummer 1 i regionen.
Och där tror jag skillnaden är större. Så att säga. Sen kan man notera då att det var 750 åskådare ungefär på MFF. Det kan man tycka då är en väldigt fantastiskt bra siffra egentligen. Jag trodde faktiskt att det skulle komma lite mer. Om man då jämför med hur premiären var uppe i Göteborg så att säga. Men för det fanns inte någon direkt konkurrens den här gången heller. Men man får nu kanske göra lite mer PR för sig själv där också.
Det har varit spännande att se. Alltså man jämför publiksiffror i division 1 med allsvenskan. För allsvenskan har ju haft det riktigt, riktigt tufft inledningsvis i år. Det känns som att de nästan kan gå ganska jämnt.
Ja, alltså, det, nu blev det ju lite orättvist mot Rosengård därför att de hade ju en fredagsmatch i premiären. Men där kom ju bara 550, så jag har ju sagt att de måste ju börja vinna. Rosengård att ta sig upp i toppen nu här. De har ju bytt tränare. Men annars så kan de ju bli passerade av MFF redan nu. Beroende lite grann på utvecklingen där också. Blir MFF för överlägset, ja då kanske det mattas av lite grann. Alltså det behövs ju lite kamp också, det måste gälla lite grann. Plus att jag hade jag varit Malmö FF så hade jag ju sett till att ganska tidigt göra som man gör i de stora ligorna nu. Alltså att man promotar en match och bestämmer sig för att här ska vi spela på Eleda och se till att få riktigt mycket folk. För då, den grejen kan inte Rosengård göra. De får inte den effekten. Men Malmö skulle ju kunna få en match med 5000 åskådare om man verkligen gick in för det.
Det finns ju ett tänkbart toppmöte hemma mot Göteborg det är till hösten till exempel.
Ja. Mm. Jag tror att, det är min uppgift att säga det, men jag tror att det är en sån grej man ska bestämma sig för ganska tydligt. Så har ju klubbarna gjort i England att man dedikerar vissa matcher.
Gör en happening av det. Ja. Liksom. Mm.
Närmast för MFF så väntar Jönköpingslaget Mariebo på bortaplan. 0 poäng har de.
Ja, det är
ny målfest.
Det blir säkert ny målfest, ja. Det tror jag.
När kan man förvänta sig att MFF spelar en jämn match igen?
Ja, får vi nu titta rätt långt fram i kristallkulan. Nu sticker jag ut hakan. Jag tror att det blir två matcher som kanske blir direkt avgörande för var det här slutar. Och då pratar vi i slutet av juni månad. Det är nämligen så att den 25 juni så möter MFF Rosengård 1917. På hemmaplan. Och man följer DM-finalen i höstas och jag kan lova att det laget kommer att göra precis allt de kan för att vinna den matchen. Och sen är det Eskilsminnet 5 dagar senare uppe i Helsingborg faktiskt, den 30 juni. Där har du nog två riktiga värdemätare på vad som står för att jag tror kanske inte Rosengård räcker för att bli ett riktigt topplag. Men de matcherna är väldigt speciella.
Då vi får helt enkelt se vad utvecklingen det är vart händen bär där.
Det är ju trots allt, precis som på här sidan egentligen, att våra spekulationer nu blir ju mycket spekulationer eftersom det är, man kan inte döma en liga efter 3 omgångar.
Eller 2. Vi återkommer i nästa vecka. Det här har varit avsnitt nummer 318 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, är ett sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!